Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Den här gången har jag pratat med Moa Lignell som du förmodligen känner till från Idol bland annat. Vi kommer att prata om hur mycket slumpen spelar in när man slår igenom och hur man skriver en låt om bokrean. Viktig information, så ta fram anteckningsblocket. Så, utan att dra på det för länge, avsnitt nummer 10, Dill och Duva med Moa Lignell. Lycklig lyssning! Var är vi någonstans just nu när vi spelar in det här?
Nu är vi hemma i lägenheten som jag har hyrt några månader under tiden jag har jobbat rätt mycket i Stockholm.
Ja, för du bor i Alingsås annars?
Ja, alltså jag bodde ju kvar hemma liksom efter jag tog studenten. Och sen så tänkte jag att jag har alltid velat bo i Stockholm liksom.
Ja.
Så ja.
Nu var chansen kommen, eller nu var tiden kommen.
Ja.
Är det skönt?
Ja, jätteskönt. Det är gött att liksom så här börja tvätta och laga mat och så allt sånt där.
Jag lovar dig, det kommer att gå över.
Ja, det tror jag nog. Men nej, men det är gött att bara så här. Gå och handla och vet, bara ha det där livet liksom.
Ja.
Åka till studion och komma hem, sätta på en film och så bara vara lite så här, sköta sig själv lite grann.
Jag tänker att det är lättare också med att som du som spelar in och som artist och så och bor i Stockholm. Är det det eller är det bara en myt?
Alltså på ett sätt så förenklar det väl. Det blir enklare för liksom promotion och sånt att göra så här, åka upp och det ska vara Nyhetsmorgon där.
Mm.
Det är den intervjun de gärna så här, fota också. Ja, du vet så här.
Mm.
Och då är det mycket enklare än att jag gjorde som jag gjorde förut, att jag åkte fram och tillbaka till Stockholm hela tiden. Mm. Så sätt är det ju lite enklare typ.
Ja. Är det lättare med samarbeten och så? Nu kanske du inte samarbetar med så många men
Nej, alltså egentligen har jag ju liksom gjort allt förarbete utan att bo i Stockholm.
Mm.
Jag har suttit hemma i Alingsås och skrivit alla låtar och gjort arrangemang, stråkar och gjort så här, byggt upp låtarna hemifrån.
Mm.
Så det enda i princip jag gjort här, det är ju att spela in det och mixat och gjort lite promotion och sådär.
Mm. Men känner du att du kommer stanna kvar i Stockholm nu?
Ja, det tror jag. nu på ett eller annat sätt. Ja, men jag vet inte, jag tar det lite som det kommer. Liksom.
Aj, skönt. Mm. Men du, jag tänkte vi skulle börja någonstans från början. Mm. Jag frågar alla som är med i den här podden till att börja med. Vad hette gatan som du växte upp på?
Mm. Alltså jag växte inte upp på någon gata, jag växte upp på en gård. Som heter Risagård.
Och den ligger?
Lite utanför Alingsås, i Bälinge.
Mm.
Så det var så på landet, vi hade några laggor där och så här, massa djur. Så där bodde jag tills jag var 13. Sen så flyttade jag in till stan. Mm. Vad kan jag kalla det? Sen flyttade vi in till byn.
Ja. Vad tänker du på när du tänker på den här gården nu?
Barndom.
Mm.
Det är liksom alla mina barndomsminnen är ju därifrån.
Mm.
alltså jag tror att det är lite viktigt och så här för mig att växa upp i, alltså på en gård.
Mm.
Att det har ju format mig som person lite så här. Inte varit det att man har lekt med polare varenda dag, utan så här, då har jag stått och ryktat på våra hästar liksom istället.
Mm.
Men ja, en väldigt fin tid.
När kom musiken in i ditt liv?
Alltså den smögs in ganska tidigt.
Mm.
Det var liksom så här, alltså vi hade, det fanns alltid möjlighet att spela musik hemma. Pappa hade gitarr, mamma hade det också, piano fanns och massa så här instrument liksom.
Mm.
Så det var liksom naturligt att så här bara sätta sig med gitarren och bara vad är det här?
Mm.
Redan när jag var liksom 5.
Mm.
Och sen så började pappa visa mig, man körde så här Emil i Lönneberg eller sån här på gitarr melodin så där.
Mm. Och vad så, hände? Kommer du ihåg känslan?
Ja, för att det är rätt roligt. För att jag var ändå så här, då var jag kanske 7-8 år. Och då så vet jag att han hade lärt mig den och jag var så jättestolt att jag kunde en låt på gitarr. Och så gick det några veckor och så skulle jag så här visa den för någon. Och bara, jag har glömt hur den går. Så, och typ så här, och då började jag så här 7-8 år börja reflektera liksom.
Mm.
Hur kan jag ha glömt låten när jag kunnat den liksom?
Mm.
Och då började jag förstå att så här, men okej, man måste öva.
Ja.
Så då började jag, sen efter det så började jag spela typ varenda dag.
Ja.
För att det skulle sitta i, för jag var så jävla rädd att jag skulle glömma bort
att det hade lärt mig. Skulle upprepas.
Ja.
Men var det var sådana låtar som Emil i Lönneberg, eller vad spelade du i början?
Ja, det var väl det. Alltså Wild Thing.
Mm.
För det var så häftigt när jag började lära mig barré-ackord.
Ja.
Du.
Det är alltid det där steget när barré-ackorden kommer. Ja. Vissa kommer aldrig över det.
Nej, det var hårt faktiskt. Ja. Men det blev bra.
Men vad hade du för inställning till musiken då? Kommer du ihåg det? Hur tänkte du på musik?
Nej, jag tänkte bara att, för att vi hade alltid så här musik hemma som spelades, så det var allt. Alltså så här, sen jag var liten har det spelats Simon & Garfunkel, Bob Dylan, Leonard Cohen, så här högt i huset så här, och mycket på jul.
Mm.
Det var mycket musik, alltså så här, hela tiden. Så fort man kom hem från skolan eller så här, förskolan, så stod någon och diska och lyssnade på Leonard Cohen liksom.
Mm.
Jag var så jävla jag hade bara en myskänsla till det så här.
Mm.
Ja, det var mys, tänkte jag. Och sen så har det liksom, så hängde det bara.
Det var liksom en helt naturlig övergång till att börja spela själv.
Ja.
Ja. Hur kände du det någon gång i början att du skulle skriva egna saker?
Ja, alltså jag var lite intresserad så här, för jag och farsan var på jag var 8 år och så hade vi varit på bokrea då i stan. Alltså då kom vi hem och så hade jag lite feeling. Jag menar, och så frågade jag pappa så här, men hur gör man så här när man skriver en egen låt? Liksom.
Ja.
För att låtarna som finns har ju någon skrivit. Så här, hur gör man?
Ja.
Då sa han så här, väldigt pedagogiskt, att så här, men den bör handla om någonting. Det ska ha någon så här, det ska finnas någon handling i låten. Liksom. Mm. Och jag bara,
bra tips.
Ja, så började jag tänka så här på en historia. Och då gick jag så långt tillbaka som några timmar till bokrean. Så jag skrev en låt om bokrean. Ja.
Kommer du ihåg hur den gick?
Ja. Den var väldigt så här. Den var bra faktiskt, så känner jag idag. Så, här. Så den är jag otroligt stolt över. Men sen var det inte så mycket mer. Där jag började skriva lite så där i 12-årsåldern typ.
Mm.
Fast det var mer lite så här. Ja, jag försökte så mycket, men det blev inte så bra.
Nej. Vad var det som tog emot, om man säger så?
Jag skrev inte så bra texter så här, 12 år, och det var bara så här pink stars och sånt där lökigt. Men ja. Men så, alltså så här, jag höll på med musik. Det fanns hela tiden liksom.
Mm.
Omedvetet liksom. Ja. Jag var alltid vid pianot eller gitarren, men det var inte så att jag tänkte så här, oh, jag ska nog hålla på med det här.
Nej. Så här, det var mer det, som en lek
liksom. Ja. Mm. Det var bara för nöjes skull.
Mm.
Utan jag var mer inne på idrott och tjötade hål i huvudet på mamma att jag ville börja spela tennis.
Mm.
Så till slut så började jag det, och så körde jag i, ja, vad blir det, 6 år eller något. Jag ashårt, så jag tävlade och var...
Mm. Och då försvann musiken lite?
Ja, jag fokuserade liksom bara på tennisen. Mm. Så att, och det var sen efter när jag slutade spela tennis, när musiken fick mer plats och jag var äldre och tänkte så här,
Hur det, gammal var du då?
Ja, 12, 13 kanske.
Mm. Du har ju redan nu sagt några grejer som ni lyssnade på hemma. Var det mer musik du lyssnade på?
Ja, vi lyssnade mycket på, alltså så här, den här soundtrack-skivan från Kristina från Duvemåla.
Mm.
Helt fantastisk. Jag var så lycklig när jag var och kollade på den.
Guldet blev inte sand och sånt.
Ja.
Ja.
Jag var på Kristina från Duvemåla med brorsan, fick det så här julklapp. Så gick vi i februari nu. Och det var så mäktigt att höra låtarna liksom så här 15 år senare.
Ja.
Fast nu var det, nu är det en annan, ett annat crew, om man ska säga. Men så det var, då blev man också så här lite rörd. Men så här, det var, alltså det var mycket såna låtar och så här. Vad heter hon, Kajsa Stine Åkesson. Det Finn Karlvik och så. Ja.
Mycket soloartister, om man säger så.
Ja, och mycket så här vis folkmusik, vis, alltså så här singer-songwriter kan man säga, men alla är ju väldigt olika, men ja.
Men någonstans här också, så du lägger av med tennisen och går tillbaka till musiken igen.
Mm.
Hur var det då? Eller hade det alltid funnits där, att du hade känt att jag vill ändå fortsätta med det här på något vis?
Ja, alltså jag vet, kring så här 11-12 års åldern så här, då vet jag att jag började bli, alltså i skolan, jag blev så här hon som sjöng bra, eller du vet, och det var så, det hade jag liksom inte reflekterat så mycket över.
Nej.
Innan, men jag, av ren lust så sökte jag till, man tog lite så här musik inriktade grejer på eget val och så här. Ja, och då märkte jag så här, ja, men jag kanske kan, jag kan det här, och det är kul och så här, det var roligt att så här uppträda, började märka, och jag gillar bara hela biten med att spela musik, sjunga för folk, stå på en scen och så.
Ja. Men det var fortfarande inte att du kände att det är det här jag ska göra?
Alltså, jag trodde inte man kunde det riktigt. Eller så här, jag tänkte inte på någonting om framtiden då. Alltså, så här,
det gör man ju ofta inte i den åldern.
Nej, utan det var med så här kompisar och spela lite fotboll och spela musik och gick på någon så här musikgrej på tisdagskvällarna. Du vet, så här, det var, man var helt i sin egna värld och bara så här hängde med kompisarna. Alltså det var ju inte mycket mer så. Nej.
Spelade du med andra?
Mm, alltså jag och min kompis Josefin, vi spelade typ rätt mycket ihop. Hade som en så här band ihop som hette Mojo. Alltså gjorde vi så här covers och så sjöng vi, uppträdde lite ihop och så här.
Ja.
Det var asroligt. Då började jag så här tänka på stämmor och sånt, för då började vi sjunga i stämmor och
Och så var ni ute och spela också.
Ja, lite grann. Vi var på samma ställen och så uppträdde vi, valde vi att uppträda ihop och så här, i skolan. Och,
Hur var mottagandet?
Ja, jättebra. Det var, folk tyckte det var grymt. Ja. Det var skitkul. Ja.
Och då kände du ännu mer att det här är ju gött.
Ja, nej, men, och sen jag vet nu när vi väl pratar om det, för här har jag inte pratat om på skit länge. Men alltså här, jag och Josse körde rätt mycket då. Och uppträdde i skolan och på vad heter det? Onsdags månaderna. Det var någon sån grej i aulan. Man träffades alltid i högstadiet då.
Mm.
Så vet jag att någon gång var det dags för någon så här tävling, musiktävling.
Mm.
Då helt plötsligt så här ställde vi upp enskilt liksom.
Mm.
Jag körde, för jag gillade James Morrison väldigt mycket då. Så jag körde någon James Morrison låt Undiscovered. Och så kände jag så här, fan, det är jag i den här låten. Jag är liksom väldigt så här, jag är liksom inte, jag har inte kommit fram än riktigt.
Nej.
Så jag körde den och kände så här, där började jag känna så här att jag liksom kunde känna låten så här och inte bara sjunga för att jag sjöng, utan då började jag så här tänka på vad den betydde och så här, nu ska jag framträda med den här, framför
att orden, orden och musiken blev dinna på ett mer sätt.
Ja. Och det var också så här någon slags så här, ett vägskäl eller vad ska säga.
Ett uppvaknande kan man säga.
Där jag märkte att jag kan sitta med gitarren själv och framföra en låt.
Mm.
Med liksom på allvar.
Och här, du gör du egna låtar i den här perioden också?
Ja, alltså, inte jättemycket. Det var fortfarande så här lite halvkast. Men jag visste då att så här, det här är inte bra.
Mm.
Jag blev så här, nej. Jag måste ha någon annan input om jag ska skriva en låt.
Mm.
Det fanns liksom ingen grund i det jag skrev riktigt.
Nej.
Men det var först jag och så efter det här då så började jag spela lite på kaféer och så. Jag visste liksom inte hur man skulle så här synas i stan. Jag ville ju synas så att folk kunde säga, vill du spela här? Eller så här.
Du visste inte vem man skulle prata med?
Nej, men jag visste inte riktigt hur man skulle, vad man skulle göra. Jag var inte med än liksom.
Nej.
Så jag började spela på ålderdomshem för att liksom
i Alingsås.
På så att bara för att så här, men då började jag där för att dels för att så här, det verkar vara en skön publik som kan sitta där och bara ha käft. så det var rätt roligt. Men då lärde jag mig så här gamla...
Ja, gamla klassiska låtar.
Liksom. Lilla vackra Anna och sådana. Så jag satt där och spelade och så kunde de bara...
Jag tänker att det måste vara en av den svåraste publiken att få att bli engagerade.
Sitter där, ja. Nej, men, och då till slut så kom jag Alingsåstidningen. Och skrev lite om det här.
Mm.
Moa spelar på ålderdomshemmet, du vet så här. Och det var ju ashäftigt.
Ja.
Och sen så började jag spela på lite kaféer. Jag gatumusicerade. Jag hade pratat lite om, vi hade pratat om det så här, kompisar, att vi borde gatumusicera. De flesta av mina kompisar gillar musik. Men det blev liksom aldrig av. Men då tänkte jag, fan, jag ska göra det.
Mm.
Jag började planera lite så här. Jag hade hört att man behöver tillstånd och lite sånt där. Men det struntade jag i.
Mm.
Jag tänkte, det var inte en stor grej. Det var bara en gitarr.
Mm.
Och jag. Alltså så här. Så då började jag så tänka. Jag började repa ihop en repertoar med massa olika låtar. Och hade ett gäng, 20 stycken så jag körde om igen så här. Och då min syrra var så här, då var jag 15, det var sommaren 2010.
Mm.
Nej, 16 måste jag ha varit. Ja, och då så bara syrran bara, nej men jag följer med för att det kan komma någon dumming och så här, dra i dig. Så att hon åkte med varenda gång och stod så här vid ett hörn och kika.
Ja.
Och sen så, jag började med att ställa mig i Nordstan då.
Ja.
In på en sån här liten minigata, typ under, det är någon spiraltrappa så där.
Just det.
Och någon stor palm stod där. Så jag ställde mig under palmen. Och så var jag så jävla nervös. La fram caset och liksom, det var väl högljutt så här. Jag tänkte bara, shit, vad jag gett mig in på. Men så började jag spela. Och direkt liksom, så samlades det folk. Och nästan direkt fick jag så här 20 kastad i caset. Jag bara, vad är det här? Folk stannade kvar. Folk kom tillbaka och folk tog kort. Det var så här, det var en jättestor grej. Och då fick jag lite bara, nu ska jag, nu vill jag så här prova ännu mer. Så då ställde jag mig mitt i Nordstan. I den här korsningen där alla går.
Var det under samma dag?
Samma dag. Ja. Det var någon timme senare typ. Så då kunde jag ställa mig där. Och så fortsatte jag. Och då var det jättemycket folk som samlades.
Ja.
Och så gjorde jag det några gånger.
Men då kände du verkligen så här, här, jag har någonting här som...
Ja, jag kände mest att det här gör jag för att det är en skola. Att jag behöver kunna spela för folk som inte bryr sig.
Mm.
För innan har det varit liksom mamma och så här, vad det är bra. Du vet, så här. Så jag ville ha en publik som inte gillar mig för att jag är Moa. Liksom. Eller så här... familjgrejs liksom, utan jag ville bara, då, det var folk som gick förbi och, men det var en rolig grej, det var ett gäng tjejer så här, som bara kollade lite snett på vad gör hon, typ så här. Och så efter typ en halvtimme så här, jag kollade runt lite och då stod de så här, hade kollat och var så här helt förtrollade i typ en halvtimme. Det var lite roligt faktiskt.
De ångrade sig förmodligen.
Ja. Nej, men så jag körde det några gånger bara och så här, tjäna ihop. Alltså jag som mest tjänade väl typ 2000 på 2 timmar.
Oj,
ja.
Det måste ändå vara rätt bra.
Ja, det var ju väldigt bra som 16-åring.
Ja.
Så det var väldigt bra timlön.
Ja.
Ja, och sen så... Det var en gång så... Jag fick ju massa olika grejer. Det var någon som stod och stickade så här jätte... Jag såg dem stå så här borta i ett hörn och bara så här fingra på såna här stickpinnar. Jag bara, vad är det människan gör?
Ja.
Så till slut så kommer han fram och lägger fram så här lite stickat hjärta typ. Asgulligt. Ja. Det var så roligt. Ja. Alltså,
vilket engagemang du skapade där i Nordstan.
Väldigt så. Ja, och sen det blir så här till slut, det gick lite vakter och kolla. Jag tänkte nu blir jag utkörd, men då så här, gick förbi. Sen kom de igen och bara, ursäkta, vi måste typ be dig ställa dig utomhus för att det samlas så mycket folk att det blir en brandfara typ.
Ja.
Så jag
de tyckte att du var lite för bra helt enkelt.
Ja, men det stod för mycket människor så här, i mitten samlat så där.
Ja.
Så jag bara okej.
Det måste ju varit en enorm kick.
Ja, det var roligt så folk så här, bara applåderade och hängde på med ut så här.
Ja.
Det var mäktigt. Ja.
Låtarna du spelade då. Det var, vad var det för repertoar?
Väldigt blandat. Det var alltså First Year of My Life. Jag gillar att köra den Bright Eyes låten. Och sen spelade jag lite, ja, mycket James Morrison. Spelade lite så här summer hits också. Det var mycket så här Hey Soul Sister och så där. Sen körde jag lite typ så Johnny Cash.
Vilket gick hem bäst?
Ja. Jag minns inte. First Year of My Life typ.
Ja.
Den var bra. Ja. Hej så sista var också. Det tyckte folk var kul liksom.
Ja.
Ja.
Men du fortsatte med det där och sen...
Men jag gjorde det typ 5 gånger. Sen det var för jobbigt att börja så här göra sig mentalt förberedd för att liksom, för det jobbigaste var att ta upp caset och börja spela. När man väl stod där var det lugnt, men jag pallade inte den där första nervositeten mer, så jag la av. Och sen började mamma, så sa mamma så här, men nu har du spelat mycket så här, kört mycket covers och så här. Ska du inte ta det till nästa steg och så bara skriv en egen låt. Så här. Gör din egen musik. Och jag bara, ja, det kan jag göra. Nej, men så här, och så då började jag tänka lite så här, för att jag tror det var, eller så har jag blandat ihop det, men jag tror det var att Oskar Lindros hade släppt så här, Från och med du. Och så vet jag att jag tänkte så här bara, jag visste ju inte vem han var, men jag visste vilken låt den var. Så jag tänkte så här, ja men skriver man en jävligt bra låt så kanske den når ut så här.
Mm.
Så jag skojar lite med mamma och så här, bara, men jag ska skriva en hitlåt.
Mm.
Vänta några dagar så kommer det snart.
Ja.
Nej men och då började jag skriva på When I Held You då.
Mm.
Och sen så.
Så det var liksom, var det den första som du gjorde sådär?
Ja, det var den första liksom allvar, alltså såhär seriösa låten som inte bara handlade om bokrea och rosa stjärnor och sånt.
Ja.
Utan det här var första såhär, men jag försökte ändå få till en bra lyrik och såhär.
Hur tänkte du när du började skriva på den låten?
Alltså hur tänkte jag? Jag försökte få till ett fint så här, eller få att gitarren att det skulle låta svängigt typ.
Mm.
Så vet jag själv när jag har lyssnat på musik att jag tycker så jävla gött med låtar där det liksom bytte lite i refrängen, att det kom ett moll och så kom det ett dur, alltså så här, så att man liksom drogs lite mellan de olika.
Mm.
Så jag försökte använda mig lite av, alltså lite som matte liksom.
Mm.
Försöka få det att passa ihop och liksom sen versen, text och musik blir lika med en bra refräng. Alltså så här, jag försökte pussla ihop det så, bygga upp.
Var kom texten ifrån?
Alltså den kom lite från, för det första så kommer det här Telja och Helja.
Mm.
Det kommer från att jag bara så här sjöng blaj engelska. Så jag sjöng typ la da da Telja och rocket nuka moona ma Helja. Alltså tyckte det lät gött så Telja och Helja. Jag fattar inte riktigt. Ja, alltså så här, IA, då tänkte jag, ja men det får ju ändå vara ljud och liksom.
Ja.
Lite rock and roll måste det ändå vara. Ja. så då skrev jag liksom utifrån det refrängen. Ja. Så i början gjorde jag en liten annan mollvariant på låten och så här, för att det skulle vara lite mer häftigt. Men sen tänkte jag bara nej, jag går tillbaka till den första. Den var mer melodisk och
första idén var bäst.
Ja, mer mäktig liksom.
Hur lång tid tog den att skriva?
Den tog sammanlagt kanske 4 månader.
För att
då skrev jag inte i mitten på 2 månader så här, utan och sen skrev jag klart text. Det blev så ivrig när jag hade musiken färdig, så då skrev jag klart texten rätt snabbt så.
Mm.
Sen, för jag skulle söka till en sån här Girls on Stage tävling, musiktävling för tjejer typ på Palladium i Alingsås. Så då ville jag kunna köra min egna låt då, så jag hade lite så här,
hade en deadline där liksom.
Ja. Alltså, men den blev klar och så körde jag där.
Hur mottogs den första gången?
Väldigt bra.
Mm.
Jag var väldigt, väldigt nervös. Känns lite så här, bara, här kommer hon och tror hon har skrivit en låt liksom.
Mm.
Men jag tänkte bara, jag kör. Jag kör ändå.
och så gick det bra?
Ja, det gick fint.
Lite som i Nordstan då helt enkelt.
Ja, faktiskt.
Ja. Du är med i den här, vad heter den, Girls on Stage.
Mm.
Hur gick det?
Ja, jag vann den lilla tävlingen där. Vilket också var stort, för jag har aldrig sett tävlat eller gjort något sånt innan. Utan då, ja, det var första gången jag satt inför en jury liksom. Och innan Girls on Stage hade jag testat låten på ett café.
Mm.
Jag hade en liten spelning där som förband typ. Och då var det typ så 7 pers så att lyssna. Men den liksom mottagen väldigt bra där med, så jag körde på.
Ja. Vad resulterade vinsten i? Eller vad var vinsten i
alltså tävling? Vinsten var att jag fick sitta några dagar på kulturskolan typ och spela in någon låt. Och sen så och så fick jag även spela på stora scenen på Potatisfestivalen.
Mm.
Och det var ju asmäktigt. Så då körde jag några så här favoritlåtar och sen avslutade jag med When I Held You.
Mm.
Och det var riktigt, det var det största jag hade gjort då. Så här.
Hur mycket folk var det där?
Det var väldigt mycket. Jag vet att jag tänkte, det samlades ju under tiden också så här, väldigt mycket folk. Så var det storbildsskärm och skärm på sidan så här. Det var hur mäktigt som helst. Och jag vet att jag hörde hur det liksom ekade.
Ja.
Där borta. Ja. Så här, och så kom det tillbaka och jag tänkte bara shit. Står jag här nu liksom? Ja, det var coolt.
Var det låter lite på det som att det var som att du blev rädd för det här, eller kände du ändå liksom så här?
Nej, jag tyckte det var skitkul. Ja. Men ja, det var lite svårt att greppa bara.
Ja. Såklart.
Ja, att man var en sån som spelade i stan liksom.
Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Hur tog folk runt omkring dig där?
Ja, det var någon som la ut, hade filmat det här Girls on Stage.
Mm.
Och la ut det på Facebook och så här.
Mm.
Så, någon kompis till min bror och bara, kan du fatta att det här är Emils lilla syra, lyssna. Mm. Vet, så här. Och så var det, fick det asmycket delningar och likes och kommentarer. Ja. Och jag tänkte shit.
Nu händer det grejer.
När det var så jättemycket.
Ja.
Folk bara, det är den bästa låt jag har hört. Ja, det var väldigt mäktigt. Och det fick ju mig att bara säga, det var ju kul att skriva låtar.
Ja.
ja. Nej, men det var nice. Och sen där, det var ju sen där på våren som idoltåget kom till stan.
Mm. Hur gick det till när du kom med där?
Mm.
Eller den här audition?
Ja, alltså jag då hade jag 16, då hade man väl börjat, då hade jag börjat gymnasiet. Och då så här, folk började prata så här, ska ni söka till Idol eller så här. Jag visste inte riktigt, men jag började öva lite och så här, och sen bestämde vi oss då, så åkte vi in ett gäng med tre tåget eller sån här till Göteborg.
Mm.
Och så satt vi där och jag mådde skit och det var astråkigt och jag bara frös och ville bara hem liksom. Sen blev det morgon och de började släppa in och så, och jag då, alltså grejen är så här, jag, mamma och de ville att jag skulle köra en helg på audition.
Ja.
Jag var så här, nej nu får det räcka liksom.
Okay.
Det, nu räcker det med den. Så jag valde att köra en Susanne Sundfär-låt, The Brothel.
Mm.
På audition. Det var någon förljud där typ.
Mm.
Så satt jag och sjöng den. Mm. Och de satt och log rätt mycket. Så här, bara, ja, väldigt fint. Så här. Men jag tror du ska fortsätta med det du håller på. Så här. Det är inte riktigt det vi söker i år typ.
Mm.
Och så blev jag utkastad.
Okay.
Ja, och då tänkte jag bara, nej, fuck it, ja, då skiter jag det här. Då var det inte riktigt min grej så. Så jag började spela hemma. Och sen efter en vecka så ringer jag telefonen. Jag är så här helt nyvaken. Mm. Hallå. Hej, vi ringer från den dåliga redaktionen. Vi har snackat här lite efter din audition. Och vi har även fått in ett klipp här från din syrra. Jag bara, va? Ska jag så här riva upp gamla sår? Typ. Nej, men... så jag var okej. Vad då? Så de bara, nej, men vi vill att du ska komma och träffa riktiga juryn så här direkt.
Mm. Mm.
Och så är det finns Falun och Stockholm kvar. Vart vill du gå? Jag var okej, kan jag bara få så här vakna? Så ringer jag tillbaka, ring om en halvtimme typ.
Du fick en andra chans kan man säga.
Ja.
Mm. Eller
jag,
du fick det.
Och jag hade redan släppt det så det var väldigt, det var skum känsla. För jag hade släppt det där.
Ja.
Och sen så åkte jag till Stockholm då med syran. Mm. Och då sa hon så här, nu får du köra. För då hade klippet jag skickade in.
Ja.
Och då var okej då. Så körde jag.
Ja.
Körde One Hell, så blev det bra.
Vad kommer du ihåg från? Det är väldigt, väldigt många som har sett din audition där. Det är ju en svensk tv-klassiker får man nästan säga att det är. För att juryn där, de blir ju extremt exalterade över din låt. För att ta i underkant så blir de väldigt exalterade.
Ja.
Vad kommer du själv ihåg från precis innan du går in där?
Jag vet att folk gick runt och sjöng och waila och var så här, skulle sjunga det bästa de kunde för att så här, du vet, visa upp sig typ.
Mm.
Och jag typ satt i ett hörn tyst med min syrra och bara väntade. Jag minns att det var kallt för att det var någon sån här stor lagerlokal eller så här. Mm. Ja, det var väl Frihamna. Och så det var jättekallt.
Mm.
Och så nervöst.
Mm.
Så fick jag komma in sista gruppen då. Så här, jag kom dit vid ett och sen var jag inne vid sex typ på kvällen. Mm. Och då hade min grupp, rätt många hade gitarr, vet jag. Man blev så här, för folk hade suttit och räknat ut så här, de ger bara bort 15 guldbiljetter. Eller vet, så här, folk satt och pratade som man hörde så här.
Försöka tänka ut innan hur ska det gå.
Ja, och då börjar man räkna så bara, shit, fan, nu är det inte så mycket biljetter kvar då sen när man kommer ut sist här. Och ja, jag var ju sist av alla tror jag.
Mm.
Ja, jag tror det. Och sen så satt vi där utanför dörren typ, och så gick någon in, kom ut och bara grät hur mycket som helst. Jag bara, och så kom någon ut och så var den skitglad.
Mm.
Hoppa och bara, ja. Och sen plötsligt, jag vet att, men när det var min tur, då var det inte bara så här roddar, utan då kom Per Länström och så här, då skulle han filma och bara så här, hur känns det nu då, nu ska vi in här. Och då tänkte jag så här, varför filmar du? Det blev så här, det var något lurt på gång så här.
Ja.
Så då kom han och snackade och så bara, men lycka till. Jag bara, okej, tack. Han var helt borta. Och så klev jag in då. Världens tyngsta svängdörr. Jag kom inte igenom sen med gitarr. Så bara, och så hade de ställt fram en stol, fast jag inte ville ha det.
Ja.
Så jag var illa tvungen att bara sätta mig på den här jävla stolen. Och sen så frågade de väl lite. Jag vet att Laila satt och jag tyckte hon såg så här bestämd ut. De andra såg bara helt så här nyfikna ut och så började prata lite med Bard. Så okej, varsågod, och så började jag sjunga.
Och det gick ju väldigt, väldigt bra.
Mm, ja, det gick fint.
Har du tittat på klippet själv?
Eller ja, det har jag. Det är riktigt så här memory.
Vad tänker du om det nu?
Jo, jag tänker att jag hade nog inte kunnat göra det bättre.
Det är en extrem situation.
Ja, det är ju det.
För oss som inte har varit där så är det ju svårt att föreställa sig.
Ja, jag hade ju inte heller varit där. Liksom.
Nej, precis. Och även just att du hade fått det här liksom som en andra chans är ju helt fantastiskt.
Ja, det är ganska sjukt.
Väldigt mycket slump inblandat.
Ja. Och mycket tack till min syrra som faktiskt skickade iväg. Annars hade de ju inte ringt eller så här. Så att det får vi tacka henne för.
Mm.
Att det blev så här.
Och sen så kommer du med i Idol. Hur var det i början där att bli inkastad i den världen?
Mm. Det var, för jag vet att när jag fick guldbiljetten, då var jag helt jätteglad. Så gick jag ut där och de sa så här, var glad nu när du går ut. Mm. Eller det var någon som sa bara, det där gick ju bra, och så blinkade han lite typ. Jag fattade inte riktigt vad som hände. Sen bara, när du kommer ut får du vända och skrika lite typ, var glad.
Mm.
Jag är inte sån, så att jag liksom bara och så här. utan så jag fick typ, jag gick ut och bara yay. Och sen då när jag satt och pratade med Maja, min syster, och även mamma i taxin på väg därifrån, så jag fick en guldbiljett. Sa hon typ såhär, när är slutaudition? Jag bara, va? Ja, just det, det är det nu också så här, jag har liksom inte kommit längre än att jag skulle få den här biljetten liksom.
Nej.
Så fick man ju ladda om. Det var hela tiden så här, ladda om.
Ja.
Det var aldrig slappna av eller så här, bara tro att man är kvar, utan det är hela tiden bara ladda om, gör det bästa eller åka ifrån liksom. Så väldigt mycket press så sett.
Hur handskas du med sån press? Eller hur gjorde du liksom?
Jag försökte se det som min egen lärdom liksom. Och inte jämföra mig med andra folk som wailade hur bra som helst och kunde ta den högsta tonen. Och så var det väldigt mycket på slutedition. Folk gick runt och liksom gick runt och så här spegla sig och sjöng upp typ, och jag bara så gick jag in på toan typ och stod där och försökte sjunga upp, men jag kunde liksom inte, för det kom alltid in någon så här på toan, så jag bara och så gick jag ut.
Men sen slutaudition gick ju också bra.
Ja.
Så du kom ju med i programmet och sånt. Var det något speciellt du kommer du ihåg att du tänkte någonting speciellt när allting började? När det började liksom rulla på tv och alltså den här ändå enorma uppmärksamheten som ni som är med där får.
Mm. Jag vet bara att jag tänkte att fan vad roligt att vara en av dem som är i final. Så här, som jag har kollat på själv när jag var liten. Liksom.
Mm.
Så står man själv där. Liksom. Och det började komma fans. Och det var mycket så här Moa-skyltar. Det var jävligt mycket Moa-skyltar. Men det var ju otroligt mäktigt. Alltså, det var en helt annan värld.
Mm.
Det var en låtsasvärld på något sätt. Man fick låna den världen lite.
Mm.
Man fick ju bara göra sitt bästa av tiden man fick liksom.
Kände du från början att du hörde hemma där?
Ja, jag började väl undra lite när jag de bad mig göra saker som jag inte riktigt förstod varför.
Mm.
Men så här, springa ut där och så flöta lite med publiken där. Det är så här lite koreografi som jag inte tyckte var just för att jag har stått bara med guran liksom. Jag var inte jag har aldrig riktigt sett mig som en entertainer artisten liksom.
Nej.
Som utan då står jag hellre och sjunger och spelar gitarr och bara få fram låten och inte det här.
Viktigt att vara sig själv.
Ja. Sjukt viktigt. Men samtidigt som jag liksom tog tillfället i akt och liksom bara, ja men nu ska jag prova då.
Mm.
Får jag prova att ta på mig liksom en typ guldig klänning och bara sjunga Nothing Compares to You eller så. Och så så att jag ville ju utmana mig lite så här, passa på.
Men ändå chansen var där liksom.
När man fick stylister och man kunde leka lite så här. Det var ett sånt program.
Mm.
Ja. Men
hur är det där på insidan utav mellan era artister och sånt? Hur är liksom livet i den bubblan? Vi tävlar ju ändå mot varandra på något sätt.
Ja, fast det var aldrig så. Vi var, vi var bara kompisar. Det var som ett kollo. Massa skitungar på ett och en och samma hotellkorridor liksom. Det var, vi sprang runt och kastade is på varandra och tvålade in dörrarna och så här. Jävlar det som fan. Men jag tror det var liksom skönt. Vi tog, vi var liksom, försökte inte ta det för seriöst. Jag menar, vi var 15-16 hela bunten liksom. Jag satt inne rätt mycket på rummet så här. Började skriva lite på Live Your Life, en låt som är på skivan så här. Och satt rätt mycket på rummet. Men sen var man ju ute och vi var och käkade ihop. Och det var bara så här. När vi var med varandra så tänkte vi typ inte på tävling. Alltså så här, Idol. Nej. Utan då var det, skönt. Då hängde vi liksom. Prata om vad som var jobbigt och synd att jag missade den grejen. Eller så här. Bara stötta varandra. Bara.
Ni blev liksom en grupp mot allt det där konstiga.
Ja,
för alla
typ.
Var ju i samma situation.
Så kan man faktiskt säga.
Kände du att du lyckades handskas med det bra?
Ja, det tycker jag. Nej, men så här, jag liksom, det finns ingenting jag har gjort som jag ångrar. För att jag är så glad med där jag är nu liksom. Jag är väldigt så mycket tro på ödet och det skedde för den orsaken så här. Så att hade jag liksom haft möjlighet att gå tillbaka och ändra någonting så hade jag inte gjort det. Även om jag alltså gillar vissa saker mindre, vissa uppträdanden mindre så. Men det var ändå värt det så här, för att hade inte jag varit,
man lär sig något på vägen.
Ja, men hade inte jag varit lite sämre den veckan så hade jag liksom inte bara, nej nu jävlar, alltså varit bättre nästa gång och så här. Så att allting hänger ihop och allting blev så av en anledning liksom.
För sen så kommer du ju trea. Vad hände efter det sen?
Ja, efter det, dagen efter så började skivbolaget prata om att signa typ. Sen ja, alltså egentligen precis efter så åkte man runt lite på såna turné i olika städer. Det var också så skönt att trappa ner lite. Åka till mindre ställen och spela för en publik som fortfarande var så här, oh my god, och så grät och sådär. Vilket var väldigt roligt. Det var en otroligt rolig tid. Men sen började det dra igång. Just för att jag inte vann så fick jag börja göra mitt egna direkt. Och jag spelade in When I Held You då. Och släppte den som en singel. Och sen åkte jag till, fick jag gig i London. Åkte dit och spelade lite på någon sån här Apple event case. Spelade där och fick några dagar i London och tyckte det var hur häftigt som helst. Sen så började jag tala om att göra en musikvideo till When I Held You. Och då fick vi spons från Canon och åkte till Kanada och spelade in en jättedyr video så här, och bara levde livet liksom.
Det är ändå en låt som har, jag tittade nu, 16 miljoner streams har den på Spotify.
Ja,
just nu.
Det är helt sjukt. Ja, men det är grymt.
Är det något du funderar på nu? Att den är så stor? Är det som att den har fått ett eget liv?
Ja, så för mig är ju When I Held You liksom början av det stora liksom. Det är inte alls början av musiken och folk som tror att så här, man bara sökte till Idol och skrev en låt och det gick bra, utan så här, det är allt det andra är det viktigaste så här, med hur jag började spela och kämpade mig liksom igenom massa övningar. Så att den var liksom, den var, säger man, grädden på moset. Nej, men det var så här, det är som desserten där. Alltså, fick den in mig i hela Idol-grejen och vart.
För innan jag skulle prata eller berätta för någon att jag skulle prata med dig. då är det folk som har sagt att de blev jätteglada och har berättat att de har lyssnat på den här låten, att det är en låt som de har lyssnat på. Alltså, det var en som sa att jag lyssnade på låten i ett dygn i sträck.
Oj, vad mycket.
Alltså, att det är en låt som folk lyssnar på repeat.
Ja.
Vad tänker du om sånt? Att den påverkar på så mycket. För det är inte alla låtar som kommer dit att människor sitter och lyssnar på dem i sträck.
Nej, det är sjukt mäktigt. Får hälsa tack till den här personen du har pratat med. På ett sätt blev det en låt med folket. Mm. När den var med i så folkligt program.
Mm.
Jag vet inte om det hade blivit exakt samma hype om jag hade spelat in den nu och bara så här, det är en ny låt. Alltså, den växte. Det var hela sammanhanget som gjorde att låten växte. Mm. Sen, förhoppningsvis tycker ju folk att det är en bra låt ändå så här, men själva hype-grejen sådär.
För om du tänker tillbaka, den fick ju, som du sa, den fick ju bra mottagande i början. Och då var det ju ingen som...
Nej, men då tänker vissa som kanske egentligen inte bryr sig om musik eller vet vad som är bra eller dåligt, så kanske bara, den var bra den låten, uppenbarligen.
För att den var med i...
Ja, men precis. Ja.
Men just den där grejen att det har blivit så stort och gått över liksom, alltså långt utanför Idol också. Den har ju levt kvar, om man säger så. Det var ingenting som du tänkte på när du skrev den precis.
Nej, det var det verkligen inte. Alltså så här, nu får jag väldigt mycket från utlandet. Och så här, som jag har inte, eller vi har inte promotat den eller så här, hypat den utomlands, utan den har spridits.
Ja.
Det är folk som har delat och så här, hittat på YouTube och delat. Och den har, som du säger, den har lite sitt egna liv.
Ja.
Och far omkring.
Att den liksom lever ju fortfarande då.
Ja, liksom. Den far omkring i världen. Ja. Och...
Vad är den som mest poppis just nu?
Frankrike, tror jag. Det är väldigt mycket franska.
Ja.
Människor som skriver till mig. Och,
ska du åka dit och spela?
Ja, det är en dröm faktiskt. För jag gillar så här Frankrike och så. Så det hoppas jag. Det hoppas jag att jag ska.
Ja. Men där någonstans så började du spela in ditt debutalbum också.
Mm. Ja, jag började på våren där. Gick fortfarande i tvåan på gymnasiet och fick dra varje fredag och köra helgen. Jag åkte ut till Gotland då.
Mm,
Och
Tobias Fröberg och Peter Morén var med, va?
Mm, han var med. Peter Morén lirade gitarr och så Lars Skoglund spelade ju trummor. Och så det var ett litet band. Men jag var där lite innan då och skrev. Vi gjorde lite musik till låtar ihop.
Mm.
Så jag var där några helger, missade mycket i skolan. Och sen så...
Gick det lätt eller gick det bara...
Ja, det var ju lite skumt faktiskt. Det var så här, nu ska ni skriva låta till en skiva.
Mm.
Ja, det har jag aldrig gjort förut. Och det var inte det att jag kände mig som att jag är en färdig låtskrivare bara för att jag hade lyckats göra en bra låt. Utan jag var fortfarande så här, det var börja om från scratch liksom.
Ja.
Hur fan gör man en skiva? Hur bygger man upp låtarna och hur får man det att liksom inte bli för monotont och... Så det var också så här väldigt lärorik.
Det måste ju varit väldigt mycket press då också, att när du har fått en sån här låt som blir en hit.
Och sen vill väl
alla sånt. Nu ska du återupprepa det här med nästa låt också.
Kommer
det
en ny hit? Alltså jag försökte inte tänka så mycket på det. Jag ska vara helt ärlig. För jag vet själv hur jag skulle bli så här helt låst och bara, nej men det här är inte bra för det var inte en hit och den var inte bra för det var inte en hit. Utan jag försökte bara, det enda målet jag hade med den skivan, det var att skriva bra låtar som jag är stolt över, kan lyssna på och kan spela. Och så få till häftiga proddar liksom. Och det var den planen. Sen gick det åt helvete. Nej, men det blev jättebra. Jag är jättestolt över Different Path. Det var också så här, bryta liksom, göra något lite annorlunda så där med produktionen och så.
Ville du komma bort från, många pratar ju om det där att har man varit med i Idol så får man en viss stämpel på sig. Eller får placera en i liksom något sorts idolfack. Var det något du ville komma bort från eller som du kände att jag var med där? Men...
Nej, men alltså jag, det var ju Idol som gjorde att jag började. Så det känns ju lite som att man hade liksom bara... Ja, men alltså så här, det var ju Idol som...
Mm.
Sen vet jag att så här, jag hade ju hållit på med musik ändå och tyckte det var lika kul liksom.
Mm.
Men Idol var ju det som gjorde att jag fick utrymme att jobba med det.
Mm.
Och det är ju, var ju den stora drömmen som gick i uppfyllelse liksom. Att få jobba med sin största dröm.
Mm. För det är svårt att få de kontakterna annars, tänker jag.
Ja, men precis. Eller... Det var ett forum som man syntes.
Mm.
Och blev liksom, man blev, ja men, för jag, alltså så här, jag har aldrig riktigt sett. Det var ju roligt självklart med fans som grejer, kom fram och grejer och hoppa och så här. Det var ju häftigt så.
Mm.
Men jag har aldrig riktigt. Jag tycker det är mer roligt när folk har kommit fram och sagt: åh, vad jag tycker du skriver fina låtar. Alltså folk som verkligen genuint tycker om musiken.
Mm.
För de där som bara är så här: oh my god, det är mer, det är så här hype fans liksom.
Mm.
Så att det ger ju mig mer att ha en gedigen skara fans som lyssnar på musiken och lyssnar på mig för att de tycker jag skriver bra låtar så här. Mm. Det känns ju mycket bättre. Alltså så här. Mm. Och det är ju målet att bygga upp en sån liten skara.
Ja, är det många efter Idol där jag kan tänka mig att det är många förstår sig på det som sa till dig: gör så här så kommer det gå bättre.
Alltså det var inte så mycket sånt faktiskt.
Nej.
Och det hade folk varnat mig för så här att gör bara det du vill göra. Du vet, så här, folk gav mig råd och tips hela tiden och så här. Jag försökte bara, det var det enda jag fokuserade på ändå så här.
Mm.
Och det kom liksom aldrig så här, alltså som med, när jag blev signad och så här. Det var liksom aldrig att de var så här: nej men vi har signat dig nu men vi tänker att du kan göra lite mer, alltså så här, bara på plåtar för det är det folk vill höra. Alltså så här, utan de, jag tror de snappa upp från början liksom att så här, jag var så jävla tydlig från början, hoppas jag. Jag försökte det liksom så att det, jag skulle slippa det där.
Mm.
Hype. Mm. Rida på vågen och liksom bara woo, bli så här bli ytlig liksom. Jag ville hellre bli grundad och just för att jag vill leva på det och kunna.
Hellre att det tar lite längre tid och att det
Att det tar längre tid och blir som jag vill och att det blir, det blir, att jag tycker det blir bra än att man stressar fram något som en four-chord song som är liksom hittig.
Mm.
Ja. Och det var när jag började, de frågade så här, innan vi började spela in då skivan, så frågade de skivbolaget då skulle du vilja prova skriva med någon? Och det var också schysst tycker jag att de inte bara så här förlitade sig på att jag liksom kunde skriva låtar. Nej. För jag var helt ny och ville lära. Jag var jätteöppen för att lära mig allt sånt. Jag kände mig helt ny igen. För nu skulle jag göra en skiva och det var något helt annat. Så de frågade så här, vill du testa skriva med någon? Vi kan sätta ihop lite möten med olika så här producenter / låtskrivare.
Mm.
Och så sista, jag träffade en först och sen träffade jag Tobbe då.
Mm.
Och då fastnade jag, så då sa jag jag behöver liksom inte träffa någon mer.
Nej, det är bra.
Det är min
vad
person.
Vad var det som funkade mellan er två?
Att, nej men, jag gillar Tobbe för att han, det är en snubbe med humor. Så att vi skrattade väldigt mycket och det var avslappnat. Det var inte så här, jag är producent. Du vet, så här, tog kommando och var så här, vi började göra på detta viset. Utan det var så här, det var chill. Han frågade mig mycket och försökte så här förstå vad jag höll på med. För han hade inte kollat på TV så här. Eller, han visste inte vem jag var. Vilket också kändes väldigt skönt. För vi kunde börja så här, jag fick,
på ett blank papper liksom.
Jag fick berätta vad jag ville göra för honom. Och inte att han hade trott att, eller så här, tänkt att hon är nog sån. Utan vi bara, som helt nya för varandra, så pratade vi igenom och började skriva lite smått. Och sen så var jag helt såld. Jag ville köra med honom. Men just att han sa, han var väldigt också sån, han har en väldigt skön jargong så här, kan vara lite så här vulgär i orden så här, men jag tycker bara det är asgött så här, att du ska, alltså så här, lyssna inte på några jävla gubbar och liksom försök att veta själv liksom vad du vill göra så här.
Skönt.
Du ska alltid känna att du har kontrollen så här.
Ja.
För det är mycket, det han sa så här, det är mycket bestämda gubbar och tanter i den här branschen. Så du måste
lära. Det är många som vet så här ska det vara. Det här har ju funkat innan liksom.
Ja. Fett tråkigt.
Mm.
Nej, han sa du måste lära dig att stå på egna ben och så. Och jag var ju helt inne på det, så att jag liksom bara, ja men bra, då kör vi nu för att jag gillar dig. Så ja, det gick jättebra.
Ja.
En fin tid på Gotland.
Ja.
Och så blev det en skiva då. Så han har inte spelat med andra så här som han har jobbat med innan. Han har spelat själv och varit så här artist, men sen han var producent då. Men han ville liksom, han hängde med mig på turnén och spelade bas. Och var liksom, vi körde det fullt ut ihop.
Det låter ju fantastiskt bra.
Vilken
match.
Ja, men det var riktigt fint. Det var en otroligt bra debut.
Ja. Hur var turnén med den skivan?
Det var rena lyxen.
Mm.
Det var en stor satsning så här från, för jag fick ju bokningsbolag och en väldigt 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 klok manager och så här, som också inte är så här bara nu ska vi göra häftiga grejer som säljer, utan väldigt lugn och metodisk och skånsk. Så att det var, jag är glad att jag liksom inte har bara så här tackat ja till första grejen, alltså så här, utan redan då mitt i det här hålla på att bli signad delen, att jag inte bara tackar ja till första bästa för att allt var så fantastiskt och jag var jävligt tacksam för allt, men ändå så tänkte jag, försökte jag tänka på så här och tacka nej till det, så här, det här, nej men det här vill inte jag göra.
Det kommer tillbaka samma känsla där, att du är väldigt noga med vad det är du vill göra.
Ja. Ja, det var så perfekt att jag hamnade med de människorna jag hamnade med. Musikerfolk, inte liksom businessfolk.
För det tänker man verkligen när man är utanför det, att just Idol drar till sig väldigt mycket sånt, för att de ser här går det att tjäna snabba pengar. Snabba pengar. Och så,
alltså, men ja, för jag har så här, det har ju gått bra och jag har kunnat leva. Jag har ju bott hemma så här rätt länge, men jag har ju kunnat leva på min musik sen jag var 16. Och har liksom, jag vill inte så här att det ska ta över, alltså så här att man tjänar pengar liksom. Så här, jag har försökt hålla mig borta från det och bara ägna mig åt att göra bra musik och liksom leva i musikens värld och så här. Jag har alltid varit lite snöig så här, gått runt och dagdrömt liksom, och försökt jag har bara, det har bara blivit så att jag har hållit kvar vid det. Jag är medveten, jag vill vara medveten om allting. Jag börjar ju så här, Jag skaffa så här aktiebolag och hela den biten och så här, vill vara. Jag vill veta vad det är som händer, för jag vill ha kontroll. Men jag behöver inte liksom, jag vill inte så här plugga ekonomi i fem år.
Det kan man veta allt. Någon annan.
Ja, men jag vill veta så här, men nu ska vi göra det här. Okej, jag förstår. Alltså så här, nej, det där var konstigt. Alltså så att jag har koll och ändå kan leda den biten så här. Men det håller ju på fortfarande att lära mig liksom. Mm.
Det låter ju som en extremt sund inställning till.
Ja, men låta ha kontroll över det, men inte vara så här inte låta det ta övertag över
inte veta varenda detalj, utan
men varför man håller på med musik. Det är ju inte för att tjäna pengar. Det är fantastiskt att leva på det. Men det känns som en bonus. Och sen var det väldigt bra då att jag släppte When a Hell Yeah, så att jag kunde sitta alltså så här, och körde turnén och det blev en skiva och det blev liksom. Men jag tror att jag kände att folk började ta mig på allvar och det var så här, det var värt det att vara jävligt noggrann och inte bara rida på vågen liksom, utan för att det blir liksom ärligt och det snappar folk upp förhoppningsvis. Och det gav ju mig utrymme till att så här, efter turnén och allt det där, att sitta och skriva låtar i två år. Det kunde jag göra liksom. Det är otroligt viktigt. Och sen, alltså, så här, sen kommer det säkert perioder där man inte kan det, men just när det gäller musiken till mig, då vill jag bara gå på hjärtat liksom. Sen har jag självklart en dröm om att skriva till andra, för jag får ofta frågan så här, men vill du inte, vad händer om det liksom går åt helvete och det liksom det inte går bra, ska du börja på liksom jobba, inte för att det är fel på det, men jobba på ICA liksom. Jag vill inte det.
Nej.
Så, och då tänker jag så här, men då ska jag ska börja skriva så här, för jag vill ju vara låtskrivare också. Ja. Alltså här, så att går det jättedåligt, så även om det går jättebra, så ska jag börja skriva till andra.
Ja. Ja. För får du tänka som första gången när du sa att vänta två dagar, jag ska bara skriva en hit.
Vänta lite. Leka lite att man kan.
Så kommer den kanske.
Ja, men
eller så kommer det en till.
Ja, det får vara i rätt tid.
Ja.
Nej, men jag vill ju så här, hela den biten vill jag utveckla också, och börja skriva så här klyschiga hits. Alltså det är så roligt att skriva musik.
Ja.
Och man är ju lite låst när man skriver till sig själv, för då är det så här, men det här kan jag sjunga, det här vill jag inte sjunga. Jag vill inte sjunga I love you, do you love me liksom.
Men någon annan kan ju göra det.
Ja, men någon annan får gärna sjunga det så här. Ja. Men då kan jag skriva sådana låtar.
Ja.
För att utveckla den biten och kanske lära mig något av det. Och, och tänka liksom mainstream.
Om vi ser lite där vi är nu. Nu ska du släppa nytt.
Ja.
Berätta om det. Hur har det gått och hur har det... Hur började arbetet där?
Jo, det började som så.
Det blev så otroligt högtravande här nu, kände jag.
Nej, men alltså så här, ja, direkt efter turnén och att jag hade spelat väldigt mycket, så blev jag sugen. Det är som så här, antingen är man i det skedet att man sitter och skriver, eller så är man ute och spelar. Det är väldigt olika så här.
Du är väldigt uppdelad så liksom. Nu händer det här, nu händer det. Nu höll micken på.
Ja, nu flyger den här.
Ja. Du är väldigt uppdelad i de två rollerna.
Ja, och när man är i ena delen, i början är det avskratt, sen börjar det så här klia lite fingrarna och så vill man börja skriva.
Mm.
Och det kände jag väldigt starkt när jag hade lirat mycket och spelat mycket live. Och hela turnén gick ut på att köra på teatrar. Alltså Södra Teatern och liksom sköna ställen där, liksom, där det är en publik som kan sitta ner och lyssna, och jag kan spela låtarna och förklara låtarna liksom. Och där blev det så här, där tänkte jag, åh, det hade varit häftigt, och nu vet jag hur det är att spela på sådana ställen. nu ska jag skriva låtar som bara kommer vara helt fantastiska och få stå och sjunga på ett sånt ställe.
Ja.
Så då började jag utan, alltså så här, utan att jag hade snackat med skivbolaget om att säga, men det är klart att vi ska göra en skiva till, utan det var klart, eller vad ska jag säga.
Så det kom inte lust bara.
Ja, då började jag skriva utan ett mål egentligen. Mm. Eller målet var för min egen del att skriva. För jag sa så här, om jag någon gång får göra en skiva till, då ska jag skriva allt själv.
Mm.
Alltså jag gjorde ju mycket på debuten, men jag vill testa och bara bygga upp och arrangera hela nästa skiva själv. Så jag började skriva. Gjorde några låtar. Och skivbolaget började så här ringa och fråga så här, hur går det, vad gör du nu? Så berättade jag att jag sitter och skriver en massa låtar. Nej, men de hängde på efter ett tag och så här, ja men okej, men skicka 5 låtar inom en månad typ, och började så här,
vi vill höra lite.
Ja. Små deadlines kom upp och jag var inte riktigt nöjd, och det blev så här förlängt, och det, sen har det gått ett år och så fanns det ändå inte en skiva.
Mm.
Och sen till slut så satt jag med, hade jag börjat räkna så här titlarna. Och så bara, ja men shit, jag har 9 låtar.
Ja. Då var det en skiva plötsligt.
Ja, men det var ändå så här, och sen fick jag sånt flow så jag skrev hur mycket som helst, och till slut satt jag med 20 låtar liksom.
Mm.
Yeah. Och också häftigt att låta det ta dem två år ungefär att skriva, för att det var olika perioder. Vissa perioder var jag väldigt så här, vi ska ha lugna låtar. Annan period var det så här kan det vara trummor, och den var lite upptempo. Så då kom det några sådana låtar, så det blev väldigt blandat beroende på vilket mode jag var i.
Mm.
Och man är ju ganska många mode under 2 års tid.
Ja, förhoppningsvis.
Så det blev, men ändå så hängde det ihop. För jag levde i den processen liksom, hela tiden.
Mm. Och då blandade du inte in? Det är ingen annan inblandad där?
Liksom. Nej. Det var så här, och det var också alltså så här, jag ville, alltså man ville ha något att ägna sig till. För mina kompisar, vi tog studenten och så här, och de började jobba och så här. Det var inte det att man hängde som förut.
Nej.
Varje dag, utan nu var folk på jobbet liksom. Och jag tänkte så här, men då ska jag ägna min tid, då ska jag inte göra så här bara, men jag har ingenting. Alltså där, då min tid ska jag självklart ägna åt att sitta och skriva låtar.
Mm.
Så att jag var väldigt i vissa perioder var jag inte så vad säger man, engagerad eller så här.
Det låter som att du att det är någonstans att det är svårt att tänka att låtskrivande är ett jobb.
Ja. Ja, jo. Alltså så här, för det ska ju finnas lust. Det var så här jobbigt ibland när jag inte hade feeling, så fick jag liksom inte göra något på 2 veckor. Alltså, men alltså jag kom in i flow och det blev, jag började spela upp låtarna, och där började jag alltså köra på min dator, så har jag Logic då, musikprogram. Och började spela in med min brorsas midi-piano och en mic, så att jag kunde skicka iväg låtarna till skivbolaget och så här, bara, men lyssna på det här är vad jag har gjort. Och då ville jag så här, att de skulle få en bild av hur jag hade tänkt låten. För det kan jag inte bara göra med gitarr och sång så här. Här är den låten, för då blir låtarna väldigt...
Mm. Då blir det,
det är liksom sång och gitarr, bara jag hopp. Det var kul, fin, eller vet du. Så att jag började bygga upp med cello och stråkar och en liten baskagge där, ett piano där, och det här introt låter så och så här. Alltså, arrangera låtarna och bygga upp dem så som jag hade känt dem i huvudet. För jag hörde liksom innan jag började spela in dem så här, vad det var för typ av låt. Och hur vilken som skulle vara lite upptempo, vilken som var mild och någon som var liksom bara lugn. Så det var väldigt roligt. Det var där, någon, typ den roligaste perioden när jag satt och arrangerade låtarna och fick bygga upp dem.
Hur var mottagandet där från
Vilken väg? Väldigt bra.
Ja.
Sen självklart kom det perioder när det tog lång tid och de sa så här, ja men det får bli färdigt nu. Och då var jag så inne i den här, liksom, så här skapande perioden, så att jag var liksom verkligen i min bubbla, så kom att få en sån grej då, att säga, men du kanske ska testa sitta med någon annan och skriva så att det blir lite färdigt typ. Och då bröts min koncentration lite. Jag bara, nej, det var inte det målet jag hade, utan så här, så att då blev men jag blev ännu mer spårad då, bara nej, fuck it, nu ska ni få låtar som ni antagligen gillar då, som jag hade lagt undan lite så här. Och så skickade jag dem och bara okej. Okay. Så sa de okej, okay, bra. Fortsätt med det du gör. Så ja,
de ville bara vara säker på att det kom någonting.
Ja, ja men lite så. Så jag skickade iväg lite, så här, lite strategiskt, skickade ut låtar så att de skulle hålla sig lugna. Så jag hade tid att sitta så här och göra myslåtarna sen. Och sen så började det bli färdigt. Det var liksom fortfarande inte riktigt bestämt att det ska bli en skiva.
Nej.
Men jag kände ändå så här, yes, jag har gjort det. Jag gjorde det själv. Och sen har jag då Anders Larsson, min manager. Det låter ju lökigt, men min strateg. Så vi började snacka och jag sa så här, alltså det är sån här skiva jag vill göra. Så att säger de sen att nej, kan du inte göra lite så, då kommer jag nog vilja tacka nej. Ja, men då blir det ingenting, så då får vi hitta något annat så här, men då får det vara värt det, för att det är liksom så här, det är så här jag vill att det ska låta. Och vi började kolla så här, vi började prata om så här, han sa så här, ja men ska vi inte testa att vi poddar själv? Så här lugn och bara god. Och då var jag, det var lite så här, oj, tar jag med vatten över huvudet nu och liksom är för så här, jag ska göra det själv.
Ja.
Så här, inriktad, men jag höll fast för den och började tänka så här, men fan, jag kanske ska producera det själv. Jag spelar ett mycket instrument och jag vet hur det ska låta och jag vill gärna bestämma, ha sista ordet och liksom göra det bara.
Och så blev det så.
Ja, eller vi testade så här skivbolaget så här, bara, men vi får för att vad säger man? Den högsta tuppen skulle godkänna. Så testade vi att spela in singlarna då hos Tobias Fröberg.
Mm.
Så att men då hade jag hade liksom arrat dem och skrivit och gjort hela den biten så här, men han fick liksom ha sista. Ja. Lägga soundet på trummor och sådär. Ja. Få det liksom singligt.
Ja.
och det blir fint och jättebra. Men redan där var det så här. Där hade jag liksom en plan om arrangemanget på andra singeln då.
Mm.
Att det hörde jag redan när jag skrev refrängen. Alltså när jag hade en refräng bara på den här låten. Så här, i slutet på den här låten ska det vara en stor jävla kör. Och då så här, tänkte jag lite på det när vi spelade in och sa, ja men jag vill nog ha en kör på slutet här. Så sa han så här, men ja, du kan inte lägga en massa dubbar själv då. Då tänkte jag, nej, det behöver vara en kör. Alltså så här, hela konceptet med en kör är att det ska vara olika röster och mäktigt. Så här. Och hela låten är lite så här, vi tillsammans. Lite så, fuck you feeling. Så, så att jag typ bara, nej men då ringer jag till min gamla skola när jag kommer hem och löser det här.
Ja.
Och hyr två klasser. Nej men så jag ringde till min gamla lärare och bara, men jag har en singel här som jag skulle behöva. Jag hade behövt låna några klasser och bara få liksom en ungdomskör. För det var det jag ville ha. Jag ville inte ha så här en proffsig kör.
Nej.
Som sjöng korrekt och var 45 år gamla liksom. Utan jag ville ha det här, den här hungen.
Ja.
Förlåt.
Nej. Det var det du hade hört från början liksom.
Ja, ja, ja. Precis. Jag hade hört att där kommer den liksom.
Ja.
Och det är det som är så mäktigt också, för alla arrangemang har ju varit i huvudet innan, så när jag fick ner det på så att det lät.
Mm.
Det var helt fantastiskt.
Man måste bli väldigt stolt då.
Otroligt stolt.
Mm.
Och lättad. Att det var skönt att det gick. Det var inte bara så här helt omöjligt. Nej men, och sen så spelade vi in det, och sen så var det, hade vi lite möten och så här, och så jag var väldigt tydlig med att visa, jag vill att det ska låta så här.
Och nu när det är klart, känner du att du har nått målet?
Ja. Och jag känner att det var väldigt modigt av skivbolaget att ändå så här, ja men okej, vi kör. Mm. Och du får, vi hyr en studio, så får du prodda det.
Mm.
Och självklart blir det så här, nu får du bevisa att du kan då, om du säger det liksom. Och jag tänkte, det ska jag fan göra. Alltså så här, eller jag ska göra som jag tänkte, för att jag tror att det kan inte bli mer jag än när jag gör allt själv liksom. Så att egentligen är det bästa jag kan uppnå.
Och där finns ju succén, oavsett hur det går.
Att du, ja, men så här, jag kan liksom inte göra bättre än så. För min del blir det inte det bästa om jag skriver 7 hits. Alltså så här, för att det är inte riktigt där jag vill leva musiken. Jag vill, och då kommer jag tillbaka till det. Jag vill ha låtar som jag kör live med lite mindre sättning, cello, piano, gitarr och någon lite kör och så här. Och bara få liksom konsertlåtar, berättarlåtar.
Mm.
Och så har jag tänkt också med soundet när jag har producerat så här, de här låtarna, att inte fixa till för mycket och inte, alltså så här. Jag fick även frågan i en intervju så här, är du, när jag har pratat om det här och de har snappat upp att jag gör allt själv, så frågade de så här, ja, två frågor. Är du perfektionist och är du kontrollfreak? Eller har du kontrollbehov? Och då sa jag på första frågan att nej, jag är inte perfektionist. Utan hela den här live-biten är liksom så här, jag sparar hellre en tagning när jag spelar piano och spelar, oj, den tonen var lite fel. Men det är så det blir liksom. Det var, jag spelade med känsla och behåller gärna det då. Alltså så här, försök inte rubba magin i liksom one takesen liksom. Och så här, om jag hade kontrollbehov, så sa jag att ja, absolut. När det gäller min musik så har jag ett jävla kontrollbehov, att det ska, jag ska veta exakt vad som händer liksom. Och det handlar inte om vardagen. Alltså så här, då känner jag inte det, kontrollbehov så, utan det var, fort det gäller min musik, då ska jag vara den som, då är det mest rimligt att jag är den enda som har mest kontroll, eller så här, vet hur det ska vara. Det kan ju inte bli,
då kan det ju inte bli fel.
Nej, men det kan, det, nej, faktiskt i alla fall inte för min del. Och det har varit väldigt skönt så här, jag har ju liksom, alltså jag har även hållit i biten som liksom, vad ska man säga, projektledare. Alltså så här, sen kan man ju säga så här då, får jag väl ändå tillägga, att jag hade ju inte kunnat göra det om jag inte hade haft den tilliten från skivbolag och allt sånt där.
Nej,
gett mig utrymme. Så att det är ju ett samspel och en dialog och liksom att lita på varann. Så att helt själv, alltså hela liksom situationen har jag inte skapat helt själv, utan det handlar ju om att jag har fått tillit sådär. Men sen allt det praktiska har jag liksom, det har jag styrt och bokat, alltså så här, frågat då skivbolaget, får jag boka cello, får jag boka fiol och valthorn, och så har jag fått ja, okej, Ja, men då så, då behöver jag kolla upp, för jag hyra och trumset också, det kostar ju lite. Mm. Ja, men gör det så här. Mm. Och då har jag styrt det, ja, men det lagt upp scheman. Mm. Ringt instrumentalister, frågat vill ni vara med? De blir jätteglada, vill du vara med? Och jag visste att jag hade 18 dagar i studion.
Mm.
Så då har det varit väldigt mycket, jag har varit väldigt strategisk och byggt upp så att jag ska hinna med det jag vill göra.
Mm.
Så att jag har suttit med mina gamla då demos här som jag gjorde hemma. Dratt bort allting förutom det som instrumentalisten ska köra.
Okay, ja.
Och så höjt det eller så här, sänkt det andra och så skrivit ut lite noter. Det är så här jag vill att ni ska spela.
Ja.
Sen är det okej också att gå på feeling. Alltså ja. Så här. Men det här är grundidén. Så att uppbyggnaden och allt så här sitter som jag har planerat det. Så här. Och bara så här förberett dem så mycket det bara går. Så att när de kom till studion sen kunde de sätta sig och bara spela.
Ja. Det känns som en väldigt ovanlig arbetsmetod idag. Det är inte så ofta man hör någon artist som gör allt det här själv. De har alltid så mycket folk runt omkring sig.
Ja. Men för många funkar det bättre så. Alltså så här,
ja, det kan vi göra det.
Det är, alltså, på ett sätt handlar det inte om att det är bättre att göra så här. Men för min del är det bättre.
Mm. Använder ju de här live-musiken ungefär som du gjorde med MIDI-keyboardet liksom, fast det är riktiga personer.
Det är riktiga.
Liksom. Ja. Så att jag... Och det är ju ingen som ifrågasätter att någon sitter och spelar på en MIDI-keyboard.
Nej.
Själv.
Nej, men så här, och jag kan inte spela cello och fiol.
Mm.
Så att det var ju några gånger som de sa så här, det... eller valthorn.
Mm.
Det är ju bara feeling. Jag har ju gått på feeling och så här vill jag att det ska låta, så ska det kännas.
Mm.
Så att någon gång sa valthornstjejen då Ida att den där grejen kan man inte riktigt, det är inte så valthornigt att göra så typ. Men hon gick med mycket på att så här, göra saker som inte var så valthornigt. Just för att jag hade den idén i huvudet. Så att de var otroligt lyhörda och lyssnade på mig, och det var också så här sjukt mäktigt att stå där och liksom dirigera och testa lägga den liksom klangen där, den stämman där och
bygga upp och känna att låten växer fram.
Precis. Mm. Och sen det har liksom, det har flytit på och bara varit helt fantastiskt roligt. Det har varit långa dagar liksom. Det har varit så här 13 timmars pass i 3 veckor. Men då har jag haft så här en tekniker med då, han som äger studion då, Pentagon Studio som har suttit i. Och han har varit med och fixat upp, och då tänkte vi också så här att, men då hyr vi lite mycket så att vi kan ställa upp som stationer, för jag har ju spelat gitarr och piano och dragspel och munspel och så här. Så att vi har ställt upp allting så att jag har kunnat gå runt och inte behövt gå runt och lägga tid på att rodda om och utan det har stått där. Så jag har kunnat bara gå runt och nu ska jag lägga piano, känner jag. Så här, nu behöver det vara lite piano. Så jag har bara gått dit och så han liksom...
Köra lite på feeling även i den situationen.
Men ändå också så här jävligt planerat. Först ska jag lägga alla gitarrgrunder. Sen ska jag lägga lite feeling pianon och sen la jag in så att cello, fiol och valthorn kom så här på varann. Och la grunderna så att jag sen i slutändan kunde köra det sista biten och liksom bara knyta ihop säcken liksom.
Hur tycker du resultatet har blivit?
Väldigt fint.
Mm.
Ja. Det är alltså så här. Det har blivit, alltså klart att det har blivit lite ändringar när jag känt så här, okej, den grejen gick inte riktigt. Då får vi göra det istället. Så att det är lite ändringar, men det tror jag också så här, för min del har det fått låtarna att så här, stay alive. Jag har ändå jobbat med dem rätt länge. Så. Men jag just, det har varit i olika etapper så att de har aldrig riktigt, jag har aldrig tappat intresse för dem. Utan det har varit först när jag skrev dem, sen när jag började arra dem blev de nya igen. Så här.
Mm.
Och sen gå in i studion och spela in dem på riktigt och blev de nya igen.
Mm.
Så att, ja. Men det har varit väldigt, väldigt bra dagar. Så jag har lagt sången så här när jag har varit helt ensam i studion. För han brukade dagvisa 3:30 mm-hmm. på dagarna. Mm. Då brukar jag sitta kvar till 10 ungefär på kvällen. Och så, då fick jag agera tekniker istället. Mm. Så då fick jag sprang in, det fanns ett sångrum lite längre bort.
Ja.
Så då drog jag så här 30 sekunder innan låten starta till exempel. Ja. Jag skulle lägga en lead song då.
Ja.
Tryckte på rec. Sprang ut, stängde så här så många dörrar jag kunde efter mig mm. så att det inte skulle läcka. Så och så ställde jag mig där inne och så på med lurarna. Vänta i kanske 10 sekunder och sen började det så här, pang, så började spelas i lurarna. Så jävlar, nu är det dags, så fick jag köra om. Och det var så här, fuckade jag upp så här första meningen, så fick jag ju springa tillbaka och göra om samma igen. Så det var väldigt mycket springande. Så, men det blev bra. Jag kunde ändå hitta ändå så här, så att när jag hade stängt sista dörren och stod inne där och var helt knäpptyst. Mm. Då kunde jag ändå så här, bara direkt hitta känslan mm. i låten och så bara, pang, nu kör vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.